Så. Vad härligt att se. Björn Holm heter jag och är pastor i församlingen här, som ni kanske har listat ut vid det här laget. Vi är inne i en serie här, kan man säga, i församlingen. En sån här hutlöst lång serie. Jag fick lära mig någon gång att ska du ha en predikoserie någon gång, så ska den inte vara längre än kanske 3 eller max 4 söndagar. Och nu så drog vi till med att vi ska liksom försöka köra 2 terminer. Rakt igenom hela rasket ska vi dra oss. Och vi har vandrat genom skapelse, synd. Vi har fått höra berättelsen om Abraham och utmanas av hans tro. Förra veckan så mötte vi Mose och fick höra om hur Gud använde honom för att befria sitt folk. Och idag är vi framme vid lagen. Av någon anledning så får jag alltid de här härliga teman. Man fick predika om synd förra gången, så är det dags för lag idag. Men faktum är att det är ganska härligt. Vet ni vad det här är för någonting? Jag kan säga så här, det här är förmodligen norra Europas sämsta fallskärm. Helt ärligt. Jag tror det är förmodligen så. Förmodligen norra Europas sämsta fallskärm. Skulle jag använda den här för att dämpa fallet om jag hoppar från hög höjd, så skulle det fungera väldigt dåligt. Och förmodligen skulle jag döma ut den efteråt. Nej, jag skulle nog inte döma ut den. Men de som skrapade upp resterna efteråt skulle döma ut den som helt värdelös. Men det är den inte. Den är faktiskt väldigt bra. Inte som fallskärm, det är den helt värdelös till. Men den värmer ganska bra faktiskt. Ungefär så tror jag att vi behöver börja lära oss att tänka kring lagen. Så ofta har vi i vår tradition sagt att lagen är någonting värdelöst. Det var någonting, ett ok, någonting mörkt, någonting hemskt i det förflutna. Någonting som tryckte ner oss. Någonting som inte hjälpte och som vi nu har blivit befriade ifrån. När vi tänker så om lagen, så gör vi samma misstag som att säga att det där är en dålig fallskärm. Vi behöver förstå vad lagen är. Eller snarare, vi behöver förstå vad lagen inte är för att kunna förstå vad lagen är. Så jag tänkte först att vi ska titta lite bara på 2 snabba saker som lagen inte är. För det första så är lagen inte en ersättning för Guds närvaro. Det är en sån här... ett missförstånd som vi ofta far med här. I vår, ja här vet jag inte, men i vår tradition. Att vi har, nu har vi Guds ande. Nu har vi Gud här. Det hade inte de. Israels folk, de var långt ifrån Gud. Och de hade istället den här tråkiga boken som de var tvungna att förhålla sig till. Istället för att de inte hade Guds närvaro hos sig. Det är faktiskt en myt. Det är inte sant överhuvudtaget. Och jag hoppas att vi ska kunna göra det tydligt senare. Det andra som lagen inte är, som kanske är ännu mer vanligt. Här har vi fallskärmen igen. Lagen är inte ett misslyckat frälsningsförsök. Lagen är inte Guds försök att rädda människorna genom att ge dem en slags livlina. Så att de skulle bli befriade ifrån synden. En väg till rättfärdighet. Det är ofta så vi har fått möta tanken på lagen. De fick lagen. Hade de hållit den hade de blivit rättfärdiga. Men de kunde inte hålla den. Och därför var det ett misslyckande. Men lagen som Israel får ta emot i öknen var inte tänkt att rädda människan ifrån synden. Det var inte tänkt att göra människan rättfärdig på det sättet som vi tänker oss. Lagen var någonting helt annat. Jag skulle till och med säga att, om vi går till nästa, så ska jag slänga ut två stycken ganska lite kanske järva uttalanden. Men jag skulle säga att lagen är förutsättningen för Guds närvaro bland sitt folk. Och lagen är faktiskt ett uttryck för Guds omsorg och Guds vilja till gemenskap. Jag skulle till och med gå så långt så jag skulle säga att lagen är ytterst ett uttryck för att Bibelns Gud väljer närvaro före bokstav alla dagar i veckan. Och lagen visar det. Förra veckan så fick vi ju höra om hur Gud kallade Mose. Vi fick höra om hur han, trots sina invändningar, blev sänd att befria folket ur 400 års slaveri. Och hur han delade Röda havet, hur de vandrade ut i öknen. Och nu så befinner vi oss där, i berättelsen så att säga. Nu har, som det stod här, så stod det att Gud hade hört folkets suckar och klagan. Och då mindes han sitt löfte till fäderna, till Abraham, Isak och Jakob. Och då måste han gripa in. Så han befriar folket ur deras svåra situation och så för han dem genom havet ut i öknen och står där nu inför en kanske ännu svårare situation. Därför nu dyker ett dilemma upp. För Gud kanske inte var så mycket dilemma, men det i alla fall ser ut så. Han har gripit in i deras historia. Han har fört dem ut ur fångenskapen. Och nu står de i öknen. De har ingen aning om hur de ska kunna hitta till det där landet som har blivit utlovat. De har ingen aning om hur de ska klara sig i vildmarken, hur man ska få mat, hur man får vatten. I 400 år, alltså åtminstone 9 generationer, så har de fått lyda order. De har gjort som de har blivit tillsagda. Och nu ska de plötsligt bestämma själva. Och klara sig själva. Och de har inga förutsättningar för det. Ska de klara sig så behöver de hjälp. Gud måste gå med dem. Problemet är bara att Gud är en helig Gud. Och folket är syndare. De är människor. Det finns synd hos Israels folk. Och eftersom Gud är helig, Gud är ljus och inget mörker finns i honom, så är hans närvaro i folkets närhet livsfarlig. Därför att mörkret som möter ljuset förgås. Så vi har ett jättesvårt läge här. Folket överlever inte utan Gud på grund av att de är dåligt förberedda. Och folket överlever inte med Gud därför att de är syndare. Så vad ska Gud göra då? Hur löser man den här situationen? Och Guds lösning på den här situationen är att han sluter ett förbund med dem. Han går in ett förbund med sitt folk. Han har redan slutit ett förbund med, det finns flera förbund tidigare. Talas om förbundet med Noa, förbundet med Abraham som var ett löfte om att han skulle få många barn, att de skulle uppfylla, att de skulle bli fler än sandkornen och stjärnorna och så vidare, att de skulle få ett land. Men det här förbundet är annorlunda på många sätt. Om vi går till nästa. Det här förbundet har två komponenter, eller två liksom pelare som det står på. Det ena pelaren är att de ska vara mitt folk. Alltså Israel får en särskild, det här folket får en särskild ställning inför Gud. Genom att Gud knyter sig till dem. I den texten som står där, Andra Mosebok 19:5-6. Ja, det står 62, det är en jättelång text, men det ska bara vara 5-6. Så står det så här: om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Alltså den första pelaren, den första delen av förbundet handlar om att ni ska vara mitt folk. De får alltså de ska vara, om de håller sig till det här förbundet, om de går med på det här, så ska de få vara Guds dyrbara egendom framför alla andra folk, säger han. Och den andra pelaren av förbundet är: och jag ska vara deras Gud. Jag ska vara deras Gud. I 5 Mosebok kapitel 6:4-5 kommer det här störst budet i judisk tro, där det står: hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Det vill säga, förbundet består i att det ska vara vi nu. Ni är mitt folk. Jag ska ta hand om er, ni ska vara min dyrbara egendom. Jag ska vara i gengäld vara er Gud. Det vill säga, det som gäller, om de ingår det här förbundet, så gäller det att nu och framgent så är det Herren och bara Herren. Honom ska ni älska av hela ert hjärta, hela er själ, med all er kraft. Och det låter ju inte som att det skulle lösa någonting. Men det är ett steg på vägen, kan man säga. Men det som är så stort i det som sker här, det är att Gud investerar sitt namn i ett folk. Tidigare så gav han ett löfte till Abraham. Det gällde Abraham och han skulle välsigna honom och hjälpa honom. Men nu binder han sig och sitt namn till ett folk. Guds namn är heligt. Guds namn är så heligt så att ingen människa kunde uttala det namnet. Guds namn är någonting som Gud försvarar nitiskt. Och nu sätter han det på spel. Därför att han binder det till det här folket. Och när människorna ser på det här folket, så kommer det påverka hur de ser på Guds namn. I vår kultur så har vi nog svårt att förstå tyngden av det här. Gud sätter sin heder på spel. Och det är ingenting som man tar lättvindigt på. Skulle folket brista, så skulle Guds namn fläckas ner. Och Gud vet det. Men går ändå in i det här förbundet. Och det är inte heller bara något opersonligt som han gör. Liksom, utan som sagt, han är bunden till dem. Han säger till och med i 3 Mosebok 26:12, så säger han just det här, att jag ska bo ibland mitt, jag ska vandra med mitt folk. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk, säger han. Och då har vi det här problemet då. Men om nu Gud är helig och helighet och människors synd går inte ihop, och nu har han till och med liksom bundit dem samman, hur är det ens möjligt? Hur ska det gå? Om förbundet bygger på att Gud riktigt liksom personligt ska gå ibland dem och bo ibland dem, hur ska det gå till? Svaret på det är lagen. När han ingår sitt förbund med dem, så ger han dem lagen. Vi Vi är ju lite handikappade från början när vi närmar oss lagen, därför att vi har bara ett ord för det. Vi tänker på den här lagen på samma sätt som vi tenderar att tänka kanske på Svea rikes lag, eller på naturlagarna, eller på sockerlag. Kanske, det var ju fel. Förlåt. Det var, ja, men det finns ju flera ord, ja. Just det. Nej, men det ordet som används vanligtvis för att tala om det här, lagen kopplat till Guds förbund, är Torah, som relaterar oftast till de fem Moseböckerna. Och det betyder vägledning eller undervisning. Det kommer ifrån ett verb som heter yara, som betyder att man pekar. Man pekar ut en riktning. Och det är klart att vi liksom tänker på lagen ungefär som någonting som är eller inte är. Och man, liksom, man ska försöka hålla sig på linjen så här och inte ramla. Men man märker väldigt tidigt att Israels folk förhåller sig till lagen på ett annat sätt. Utifrån att de förstår det som att häggar Gud ut en riktning. Han möter för. Han säger att för måste de sträcker han av ut som är till för att skapa förutsättningar för att förbundet ska kunna fungera. För att Gud ska kunna bo ibland sitt folk och för att de ska kunna vandra tillsammans. För att folket ska kunna vara Guds folk, så behöver de ha en riktning. Och Gud pekar ut den riktningen. Man kan säga så här att om man tittar igenom alla buden som vi har samlade. Någon räknade dem till 613 stycken officiella bud, så att säga. Sen kan man diskutera, det finns ett där som är lite diskutabelt om det verkligen står eller inte. Men 612 eller 613. Och de är väldigt, väldigt olika. Och när David tänker på lagen så brister han ut i lovsång och säger att den är som självrunnen honung. Den är underbar, han vill läsa den dag och natt. Och så dyker vi ner i de här 613 buden. Och så börjar vi läsa om att pelikaner ska vara avskyvärda inför dig. Så kan man börja känna att jag vet inte om den där självrunna honungen är så där. Det är riktigt min grej. Men om vi tittar lite grann på vilka syften som finns inbakat i de här buden. I den här riktningen som Gud pekar ut. Så tror jag att vi kan komma lite närmare varför David är så sjukt förtjust i den här lagboken. Om vi tar nästa, så handlar en stor del av buden om överlevnad. Utifrån förbundet som Gud har slutit med folket, så måste han ta hand om dem. Så de är ute i en svår situation, de befinner sig i öknen med påfrestningar. Så det finns en hel del bud som bara som relaterar till hygien. Till vad du ska göra om du får mögel på kläderna. Vad du ska göra om du har ätit på keramiktallrikar, så ska du slå sönder dem efter måltiden. Därför att du har ingen möjlighet att riktigt rengöra dem ute i öknen. Det är varmt, det kommer att bli bakterier, sjukdomar och allt möjligt. Så det finns en hel del bud som helt enkelt relaterar till överlevnad. Som ett uttryck för Guds omsorg om sitt folk. Och de här buden, de förändras ganska tydligt under gång. Alltså, lagen i det här meningen var ingenting statiskt. Utan vi kan se redan mellan andra och tredje Mosebok och femte Mosebok. När Moses, så att säga, gör en revision, en slags lagen 2.0. Eller Deuteronomium, som det också kallas. Så märker vi att en hel del av de här buden har ju förändrats. Därför att de första vändan så var det anpassade för ett liv i öknen. Ett kringvandrande liv. Och nu står de på randen till det nya landet. Och de ska bli bofasta. Och de ska bli bönder. Och ha städer. Och då är det andra regler de behöver ha. Riktningen förändras. Sen har vi en del andra lagar som relaterar till identitet. De skulle vara Guds folk. Det betyder att de behövde på vissa sätt vara annorlunda än andra folk. Av flera skäl. Dels för att Man skulle kunna se på det här folket att de var Guds folk. De skulle representera Gud. Som jag sa så är Guds namn investerat i det här folket. Och då måste de leva på ett visst sätt för att inte Guds namn ska bli nerfläckat. Men också för att det har att göra med relationen till andra folk. Det finns mycket regler om hur de skulle klä sig, om vilka frisyrer de skulle ha och såna här saker som delvis hade att göra med att ni ska inte anpassa er efter folken som ni möter. Redan då så var människor svaga för mode. Man vill ju, men det där ser snyggt ut och så skaffar man sig status på det sättet. Men problemet är att så börjar man liksom anpassa sig lite efter det där folket. Och det där hänger ihop med en del andra saker. Så börjar vi kanske ändra vår livsstil någorlunda. Och sen förr eller senare så börjar de tillbe deras gudar. Och så börjar de följa deras lagar. Och sen är det kört. Så att många av lagarna relaterar till deras identitet. Så här ser det ut ibland det här folket. Men så ska inte ni göra. Egyptierna gifte sig med sina syskon i rika familjer. Det ska inte ni göra. Det här folket, de kokade killingar i modersmjölken i ett religiöst syfte. Det ska inte ni göra. Och så vidare. Så det fanns en poäng med identiteten. En tredje typen har att göra med helighet. Det var det här som vi pratade om förut. En del lagar som de måste ha för att kunna leva i närheten av en helig Gud. Det ligger väldigt nära överlevnad där uppe. Mycket lagar runt omkring helgedomen. Alltså platsen där Gud skulle bo ibland dem. Tabernaklet, tältet. Som nästan allihop är åtföljda av att så här ska ni rena er. Så här ska ni göra. För att ni inte ska dö. Därför att Gud är helig och hans närvaro är farlig. Och då finns det naturligtvis en överlappning mellan alla de här. En del, det är ju inte liksom täta skott, utan en del lagar är ju, som man kan säga, har att göra med både identitet och överlevnad. En del har att göra med helighet och identitet. En del har att göra med alltihop. Ni ska inte döda varandra, säger Gud. Och för att ni inte ska döda varandra så behöver ni också se till att ni lever på ett sätt som inte skapar konflikter. För då finns alltid risken att ni börjar slå ihjäl varandra. Och det förstår man ju liksom. Att börjar man döda varandra så är överlevnaden hotad. Och lever man på ett sätt som skapar konflikter, man ljuger, man stjälar och så vidare, så hotar det överlevnaden på många sätt. Men det hotar också identiteten. De ska representera Guds folk. Folk tittar på dem och ser en bild av Gud. Så skärp er. Ni kan inte hålla på och ljuga och stjäla. Och det relaterar till heligheten också. Av samma skäl. Om Gud är den som ger liv så kan ni inte ta liv. Och fortfarande representera honom. Om Gud är den som ger frikostigt åt alla som behöver så kan inte ni stjäla. Om Gud är den som är sanningen så kan ni inte leva med lögn. Därför det krockar både med Guds helighet och med att han har investerat sitt namn i er. Så här liksom fungerar en stor del av lagarna, så att säga. Så om vi liksom skulle dra ihop en sammanfattning av just de här sakerna så kan man säga så här. Lagen är inte en ersättning för Guds närvaro. Lagen är inte ett misslyckat frälsningsförsök. Utan lagen ger förutsättningar för att Gud ska kunna vara närvarande i sitt folk. Det är ett uttryck för att Gud har omsorg om sitt folk och vill ha gemenskap med sitt folk. Därför helt enkelt att Gud väljer att investera sig själv, sitt namn, sin heder och sitt liv i de här människorna. Det är det lagen uttrycker. Och det betyder, det säger något väldigt stort om vår Gud. Nämligen att Gud väljer hellre att involvera sig personligt med syndare än att bli åtlydd på avstånd. Han hade bara kunnat ge dem de där instruktionerna. Mose fanns ju där som ett språkrör. Han kunde ge honom lagen och tala om åt vilket håll han skulle gå för att komma till landet. Och så hade han aldrig behövt ha någon interaktion med folket. De hade fått klara sig själva. Och de hade kunnat lyda honom, och när de inte gjorde det kunde han ge små signaler, men han behövde inte vara där. Men lagen är ett uttryck för att Gud hellre vill vara där tillsammans med syndarna än bli åtlydd på avstånd. Alltså, Gud är en Gud som väljer närvaro före bokstav varje dag i veckan. Nu är det ju så, för våran del så står vi ju på avstånd ifrån lagen. Det gör vi. När vi närmar oss det här så gör vi det från andra sidan av ett annat förbund. Det kan vi inte komma ifrån. Vi har inte samma relation till lagen som Israels folk hade i öknen. Men det finns ändå saker som vi kan ta med oss även i vår gudsrelation, som kan hjälpa oss i vår vardag som kristna. Jag har försökt att hålla mig lite på mattan, för vi kommer förmodligen att återvända till det här temat i vår sen när vi är inne på Nya Testamentet. Så jag försöker att inte vara för... Inga spoilers, så att säga. Jag ska inte avslöja vem mördaren är i förväg. Men... Men vi lever i ett nytt förbund som har väldigt stora likheter med det här förbundet som Gud sluter med sitt folk. Det här förbundet som Israel slöt på Sinai, det förnyades sedan, vart sjunde år var tanken. Det gick lite så där, men med jämna mellanrum så förnyades det här förbundet. Man samlades, man läste upp lagen, man tolkade lagen. Det fanns präster och predikanter som liksom utlade texten så att folket verkligen förstod, och sen så förnyade man löftena. Och med jämna mellanrum så samlas Guds folk idag över hela jorden kring bordet. Man bryter brödet, man höjer bägaren och så läser man orden: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Och så varje gång man gör det så förnyar man det nya förbundet genom Kristi blod. Och som sagt, vissa likheter finns det. För det första, ska jag se om det stämmer. Ja. Det nya förbundet är också ett uttryck för att Gud har investerat sitt namn i oss. Till Israels folk sa han: ni ska vara mitt folk. Till kyrkan säger han: ni är min kropp. Mycket närmare än så kan man inte komma. Ni är min kropp. Jag är livet i er. Och när de ser på er så ser de mig. Lev på ett sätt som är värdigt den gåvan. Om du någonsin tvivlar på ditt människovärde så tycker jag att det där är värt att tänka på. Den helige har investerat sitt namn i dig. Det är namnet som är heligt och står över alla namn. Det andra som vi kan ta med oss har att göra med relationen till Gud. Vi kan lätt se på lagen på väldigt massa olika sätt. Och bilden av att lagen är en slags tung börda, en slags minsta tillåtna marginal från Guds sida, vittnar om en gudsbild som är väldigt hård jämfört med den bilden som framträder vid Sinai när Gud ger sin lag till sitt folk. Och det som David märker när han prisar Herren för att han har gett dem lagen, att Gud är en Gud som hellre är involverad i syndare än åtlydd på avstånd. Och det tredje som vi får med oss ifrån det här har att göra med relationen till Guds ord, som vi håller på att uppmärksamma på ett särskilt sätt de här två terminerna. Ser jag på det här som en samling texter, vilken som helst, Eller låter jag det bli en mötesplats med Gud? Den Gud som valde närvaron före bokstaven. Som sa, jag låter inte bokrullen göra jobbet om jag kan göra det själv. Om det får vara en Torah, en vägledning som ger mig riktning. Där jag får möta en Gud som pekar ut riktningen för mitt liv. Och som gör det möjligt för mig att ha Gud själv närvarande i mitt liv. På samma sätt som lagen gjorde det möjligt för Israels folk att härbärgera himmelens konung. På det sättet så är den här ordet en fantastisk gåva till oss. Här får vi möta honom. Här får vi vägledning av honom. Här möjliggörs, här skapas ett rum i mitt inre där jag får ta emot Gud. Därför så tror jag att vi kan läsa den resten av den versen ifrån femte Mosebok 6. Vi kan börja vers 5 till och med 9. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. De ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att varje ord du talar är ett ord av nåd. Att kärleken är det första och det sista ordet som alltid kommer ifrån dig. Vi tackar dig för att du i nåd har sträckt dig ut till oss. För att du inte nöjde dig med en fungerande relation på avstånd. Utan du tog plats mitt i våra dysfunktionella värld för att vara nära, för att vara en del av våra liv. Och vi tackar dig för att du i nåd såg till ditt folk som behövde din hjälp, som var förlorade utan dig. Och för att du tog dig an dem och gav dem vägledning. För att du knöt ditt heliga namn till dem. Nu ber vi Herre att du på samma sätt ska låta oss få vakna upp för vad du har gjort för oss. Att vi ska förstå den gränslösa kärleken som du visade när du gav ditt liv för vår skull. När ditt förbund slöts för alla människor, för alla tider. Vi ber att vi ska drabbas av kärleken till ditt ord på samma sätt som David sjunger och längtar efter att få läsa den dag och natt. Vi ber att vi ska få en relation till den som ger oss liv och vägledning. Hjälp oss här att växa i våra hjärtan så att vi ser hur du är närvarande i våra liv. Så att vi längtar efter att få vara ditt folk. Att få skapa utrymme för dig i vårt innersta. Låta din frukt växa i våra liv så att vi får vara trovärdiga och goda vittnen för ditt rike, för din nåd, din kärlek. Herre, ge oss din ande och din kärlek så att vi kan leva på ett sätt som är värdigt det heliga namn som du har uttalat över oss. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. I veckan som ligger framför och varje dag vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.